Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Ja, god morgon, god morgon. Klockan är 05:59.
Jo, tack.
Ja, det var då du dök in också.
Ja.
Men det är också då du börjar. Så ingen skugga ska falla över dig.
Smärtsamt tydligt att klockan är 05:59, tycker jag.
Ja, men jag tycker att du är i tid.
Tack, tack. Morgon
till er. David Reed, Linnea Wikblad.
Ja, hej.
Är det Nils Karlsson Pyssling?
Det är ett möss-joke, inte ett kroppsjoke. Vill jag förtydliga för
eller delen behöver inte utesluta det andra.
Nej.
Det är ju, du har mössan liksom på halva, ungefär som liksom, lite modiga Iran har slöjan.
Just det.
Så är du...
modig på söder.
Modig på söder, ja, precis.
Precis.
Ja, det är Babs vi pratar om såklart. Mm. Det är inte Nils Karlsson Pyssling som har hoppat in.
Nej, inte just idag.
Nej.
Vi får se, kanske imorgon.
Killevippen.
vad är det för nyhetsdag vi har framför oss? Är det matigt?
Ja, men det får man ändå säga.
Det pågår
och
bröder.
Det är smått och gott alltså. Mm.
Det finns att ta av.
Det finns att ta av.
P3, Sveriges Radio.
Hejsan David.
Hejsan.
Har du skaffat ett litet handicap? Har du blivit funktionsvarierad?
Hur menar du?
Ja, men jag lider med dig av detta munsår.
Ja, men det är inte ett munsår.
Vad är det?
Det är en fläskkläpp.
Har du fläskkläpp?
Ja, jag har fått en fläskkläpp när jag ler.
Nej, men vad dum du ser ut.
Ja.
Varför har du fått det? Har du varit i släksmål?
Nu ska du se den andra killen.
Du
skulle se honom.
Kan jag tänka mig.
Du skulle se de andra killarna.
Varför har du fläskliga? Det kanske är privat. Det kanske handlar om våld.
Ja, det handlar om våld. Det handlar om våld mot... vad ska man säga? Vad heter det?
Något på gymmet.
Heter. Nej, det är inte något på gymmet, utan det är barnens... vad heter det? Det är inte pulko längre. Det är något annat som de åker på.
Har du fått det i fejan?
Ja, de låg och skräpade och så skulle du upp på hyllor och så jävla jävla.
Så ramlade den på mun?
Ja, men det var inte det som ramlade. Det var en... Dum nog så har jag ett hyllplan på ett hyllplan.
Det var inte bra.
Nej. Ja. Och det är hyllplanet.
Aj, det ser inte alls skönt ut.
Nej, det gjorde riktigt jävla ont.
Ja, jag
trodde
det.
Att hela tandraden under skulle gå borta.
Ja.
Men det klarar sig bättre än vad det ser ut som.
Det ser ut att göra så ont. Jag hade inte sett det om det inte var så att du pratade lite annorlunda.
Ja, det
är liksom att du har varit hos tandläkaren och är lite bedövad fortfarande.
Ja.
Det är så här, det sträcker, munnen sträcks på ett konstigt sätt.
Det känns som att jag har opererat in en liten kula där.
Aj. Så känns det. Ja, du kommer leverera ändå.
Ja, ifall det är lite läpp eller någonting sånt där som pågår för på grund av det i alla fall.
Städat i garaget lite bara.
Så annars så har det inte varit så mycket... Alltså det har varit en riktig sån... Du vet när Netflix frågar om du lever helg.
Ja, tittar du alltså verkligen fortfarande?
Så här, I just wanna... Check out if you're... Are you alive, man?
Det är jävla rude när den gör så.
Ja, den gjorde det två gånger.
Kan det på riktigt vara så?
Mm.
Att du tittar fortfarande?
Man ja, precis.
Ja, alltså enter.
Du, ge ett livstecken så får du fortsätta kolla.
Vad skönt det låter, det skulle jag behöva.
Vadå för någonting?
Ja, men den typen av stiltje, att inget har hänt.
Ja, det, så är det inte för dig, eller?
Nej, det är det inte.
Nej.
För mycket med allting. Det är premiärer hit och det är premiärer.
Jaså? Kändishembjudningar.
Det är kändisfester hit och kändisfester.
Men det är den röda mattan. Nu vet ni, liksom, när man har gått så mycket på röda mattan så att liksom, det har blivit så under sulan.
Ja, det är liksom skadligt.
Sulan har blivit så röd på grund av att jag har gått på så mycket röda mattor. Och så drar man in det och så går man på någon matta hemma och så blir det rött där. Och man bara, men snälla, vad kände jag?
Jag är så oerhört känd bara.
Jag går runt och liksom, men du vet, min kille blir galen på mig när jag kommer hem till honom. Och liksom drar av och råkar dra av det där.
Det blir sånt där rött ludd överallt när jag går. För det är så, det sjuka var på riktigt.
Det är så stora röda dammtussar under soffan.
Vet du, det sjuka var på riktigt att när jag var och handlade med min kille i helgen och skulle ta upp min plånbok så råkade jag rycka upp massa konfetti som ramlade ut. I kassan på Willys. Han bara, really? Jag bara, oj. Glitter, konfetti. Det som kommer i väskan.
Och vad på grund av att...
Grejen är så här. Det var två... Jag går aldrig på sånt här. Dels för att jag... Alltså, men det var två premiärer förra veckan. Som jag var på. Så, och när jag egentligen hade börjat
Under helgen?
Nej, alltså i slutet på förra veckan.
Ja, just det. Ja.
Så först var jag på en premiär för den här Dr. Glass.
Vet du, om vi ska prata om alla dina premiärer du premiärer. Går på, då behöver vi mer tid.
Det var först en premiär, men då var jag bara plus en, ser du.
P3, Sveriges Radio.
Nu ska vi få höra om det som Magnus Uggla skrev låten Jag mår illa om.
Ja, mitt fräcka kändes liv.
Ja.
Jag var på två premiärer förra veckan. Så kände jag. Första var Dr. Glass, där jag var plus en till min kille för han hade jobbat med den filmen. Men det andra var den här Och Julia. Mm-hmm. Max
ja.
Martin,
ja, just det. Mm.
The Musical.
Mm.
Och det var ju en kändisbonanza utan dess like.
Alltså.
Jag tog med mamma, hon vad det är kändisar. Och det var det verkligen.
Vad sa mamma då? Trides
hon? Ja, hon tyckte det var mycket att ta in, sa hon.
Ja, okej.
Okay. För att hon blev ju medsläpad då liksom, och skulle svara på hur lagar man brusten kärlek i Expressen TV och sånt där.
Ja, okej.
Okay. Jag har varit gift i 75 år. Nej, men det var jättetrevligt, men det var väldigt, väldigt kändistätt, glammigt, mycket konfetti och såna grejer. Det var liksom en äkta sån dunderkändispremiär, får man ändå säga. Så Edward af Sillén har ju gjort den. Och det är Oscar Sia och det är hon Joanne, och efternamnet som jag inte kommer på nu, hon sjunger absolut bäst i hela Sverige. Det är hon, lilla mörkhåriga tjejen i Real Group som var här.
Mm.
Hon spelar liksom huvudrollen Julia. Och det är ju bara en enda stor, alltså hela musikalen bygger ju, det är bara Max Martin-låtar.
Ja.
Och storyn är då Romeo och Julia lite så.
Mm.
Men inte visste väl jag att jag skulle bli Sveriges genom tiderna störigaste publik person.
Jag sa vad då?
Framför...
Gjorde du var det liksom som den här på gala mot Michael B. Jordan som skrek ut Tourettes grejer?
Ja, jag har inte sett det, men det låter som jag. Framför mig satt Fredrik Kempe, heter han va? Eller Kempe?
Åkare.
Nej. Nu blev jag osäker för jag hade
en... Kempe.
Ja,
han... Vincheråkillen.
Exakt. Mm. Alltså legendarisk liksom, låtskrivare. Han hade ju en egen solokarriär på om det var 90- eller 00-talet. Men numera så ser han ju väl låtskrivare, kanske producent.
Ja.
Syns ofta i mellosammanhang.
Ja.
Liksom hör, alltså så. Han med sällskap satt precis framför mig.
Mm.
Och mamma då. Bakom mig satt då Sabina Dumba, Janice, Cassandra Klatskov, som är så här, poddare och liksom, programledare, bla bla bla, influencer. Och typ några andra kompisar till dem. Alla de sångfior. Such as myself, som du kanske vet.
Mm.
Ja. Och det var som att i början av musikalen så var det som att jag bara
stronger than
yesterday. Tell me why.
Ja, nej.
Kanske jag höll det in det lite.
Ja.
Du vet att man bara så,
tell me why.
Ja, men det går ju inte, kan du tänka dig.
Titta själv runt om vem det där var.
Det går inte.
Nej.
Alltså jag sitter och, för jag vill inte göra den här konsertupplevelsen hemsk för Fredrik Kempe, snedstreck Kempe, med sällskap.
Ja, nej.
För han sitter precis framför mig.
Hur reagerar de andra? Jag tänker sångfiorna, de tar nog också ton, tror
det
jag.
Det är det.
För att,
jag såhär, blir ju väldigt influated av dem.
Det som ändå, ja precis. Ja, jag kan tänka mig det. För att du tänker så här, jag är dem. Jag är som dem.
Ja, men alltså det är ju så här. Det här är ju, jag visste inte att Max Martins låtskatt skulle påverka mig på det här sättet.
Det var det jag skulle komma till. Att det är så här, det som ändå är liksom, gör det försvarbart, det är ju för att alla de här låtarna är ju låtar, när de kommer på radio så är ju, det spelar ingen roll om det är liksom så, ja men 48 precis kommit ut från Kumla, kommer liksom baby, ja, på radio.
Då blir man på gott humör.
Ja,
då sjunger man
då
med.
Men
jag satt alltså som ett, du vet, alltså som en, liksom bara höll inne första halvlek, kan jag säga. Och bara, jag kan inte sjunga ut på det sättet. Alltså, jag kan inte göra så här mot Fredrik Kempe med sällskap. Det går inte. Men till slut går det inte, David.
Nej.
För när då That's the way it is med Celine Dion dundrar igång. Nej, men då blir det liksom when you want it the most, there's no easy way out when you're ready to. Det var inte vackert heller. Jag och de här 100 sångfina. Don't give up on yourself. Love comes to those who believe it. Alltså, jag vill verkligen, och mina ömmaste...
Det är någon som har skickat in så här, ännu en gång fick Linnea Wikblad en anledning att sjunga i radio.
Det kan jag inte, och den här gången står jag för det.
Jag skojar, det är ingen som skriver.
Okay. Nej, men alltså, jag vill bara, och det grövsta, be om ursäkt till Fredrik kämpe med sällskap. Jag förstår att jag förstörde i alla fall halva kvällen. Mm. Jag förstår det.
Ja.
Men du kan gå igen och se den där. Du får säkert fribiljetter igen om du vill ha liksom den rena upplevelsen.
Ja.
För jag kunde inte hålla mig.
P3, Sveriges Radio.
Det här med Tourettes då på galan, det har du missat.
Ja.
Glåporden haglade från publiken under nattens BAFTA-gala.
Ja, det var BAFTA, ja.
John Davidson, som lider av Tourette-syndrom, hade uttryckt oro redan innan.
Vem är han någon kändis eller
nej.
Bara publik? Ja.
Nej, precis. Nej, men det är,
publik, nu fattar vad jag menar. Är det någon jag ska veta vem det är?
Ja, det är någon som har Tourettes som då någon har spelat i en film.
Aha, okej. Okay. Ja.
Vi ber om ursäkt om ni känner er kränkta ikväll, sa programledaren Alan Cumming. Alltså han, inte att Alan kom, alltså, ja,
jag fattar.
Han heter det. Mm. Han ropade tråkigt, bullshit, håll käften, skriver Hollywood Reporter. Sedan skrek han också rasistiska glåpord åt skådespelaren Michael B. Jordan och Delroy Lindo när han skulle presentera en pristagare. Orden kom från John Davidson, en man som är med Tourettes syndrom som porträtteras i den brittiska filmen I Swear, spelad av Robert Aramayo, som senare under kvällen prisade som bästa manliga skådespelare för rollen. Alltså att det är liksom, Thomas hade det där, man hör ju ändå. Du spelade ju upp det där och sa att man hör när han sitter och skriker.
Ja, man gör det.
Ja, under hela
galan. Ja, vad jobbigt.
Och det var du igår.
Det var jag, fast...
Men du har ju inte Tourettes.
Har inte det.
Nej,
men,
du kan inte skylla på det.
Nej, eller jag har ju större sång Tourettes då.
Större sång Tourettes.
Ja. Det var någon som skriver, jag som vanligt var och såg och Julia igår, jag kunde inte heller vara tyst, så jag tror nog inte att det finns en föreställning där Fredrik Kempe kan få den rena upplevelsen, tyvärr.
Men nu om tjafset mellan politikerna och Leif GV.
Ja, vad handlar det om?
Ja, det är alltså riksdålig stämning mellan kriminologprofessorn och Tidögänget, och Jimmy Åkesson har, alltså han undrar om det inte är dags för GV att gå i pension. Och det här bråket handlar då om de så kallade Hitleräpplena, eller ministerhoten som det också kallas. Förra veckan så började ju rättegången mot en man i 40-årsåldern som åtalats för olaga hot mot Benjamin Dosa och Johan Forssell. Båda är ju moderater och Forssell är migrations- och Dosa biståndsminister. Och den här mannen tillhör då en aktivistgrupp, Rojava-kommittéerna, som ju låg bakom Erdogan-dockan utanför stadshuset. Ni minns skenavrättningen.
Oh ja, skenavrättningen, ja. Precis.
Ja, i alla fall. Den här mannen menar då att han bara använt sig av sin yttrandefrihet när han då placerat ut äpplen med Hitler-ansikten på utanför Johan Forssells dörr samt en docka med en låtsaskniv i ena handen och ett rött dockhuvud i andra handen utanför Benjamin Dosas hem.
Låtsaskniv?
Ja, alltså det är en docka som håller i...
Jag förstår att huvudet är låtsas, men på vilket sätt är kniven låtsas? Är det en tygkniv?
Jag vet faktiskt inte, men det ska ha varit en låtsaskniv i alla fall.
Okay. Lite som sovrumssäng, I'm just saying. Förlåt, fortsätt Babs.
Jag fattar inte.
Nej, men David sa sovrumssäng förra veckan, om säng.
Ja.
Det var roligt.
Men det finns ju riktiga knivar.
Jo, jag vet.
Så finns det knivar som inte är på riktigt.
Ja,
och då var det finns sängar i andra rum.
Okej, jag lägger mig. Jag lägger mig platt.
I alla fall så har då Rojava-kommittéerna sen lagt ut bilder på det här i sociala medier och skrivit att det är en protest mot regeringens bistånd till Syrien. Så de ser det som en protesthandling mot regeringens politik helt enkelt. Men enligt åklagaren så är det alltså olaga hot, och det här med kniven till och med grovt olaga hot. Och det är det här då som Leif GV valde att säga ett och annat om i TV4s Nyhetsmorgon igår söndags. Han står helt bakom den här aktivisten, han håller med om att det han gjort håller sig inom yttrandefriheten, och han erbjuder sig rakt av att stå för hans rättegångskostnader. Han har hygglig ekonomi, passar han på att säga. Och han är oreserverat på gärningspersonens sida, vilket inte hör till vanligheterna. Och så var han så, rannsaka er själva, vad håller ni på med egentligen? Liksom. Och det här har ju fått då både Jimmy Åkesson och Maria Malmö Stenegard att se rött. Utrikesministern skriver på X att Leif allt för ofta visat prov på bristande omdöme. Och att han nu ställer sig bakom misstänkta gärningsmän som genomför hotfulla aktioner mot politiker, det är att passera en skarp gräns. Så det låter ju lite som att hon ändå haft synpunkter på honom ett tag.
Men han har ju, det var väl under var det Vetlanda-rättegången. Så satt han ju, och jag tror att det var den rättegången, jag är lite osäker nu, men han satt ju i rättssalen och tydligen utbrast lite såna raljanta grejer mot typ åklagaren och sånt, så att han väl till slut blev avhyst, tror jag. Ja. Eller i alla fall tillsagd på skarpen.
Ja. Just det. Och det är lite samma ton från Åkesson. Han skriver så här: att med pompös självsäkerhet sitta i tv och år efter år gissa sig fram till folklig uppskattning, det får man leva med. Men det här var något helt annat och det var totalt omdömeslöst. Och han tycker som sagt att det är dags att pensionera sig. Han är 80 bast om någon undrar, så GV, han är 45. Men GV har också sen svarat utrikesministern och han verkar inte ha så mycket till övers för henne heller, ska sägas. Om Malmö Stenegard är nervös för några äpplen med Hitlermustasch så är han ledsen, och hennes vägnar säger han till Aftonbladet och lägger till att hon kan stoppa upp sina synpunkter. ...
Nej, men nu Leif. Nu är fuck off-åldern inne.
Ja, vi vet ju att man slutar kanske bry sig i de större utsträckningar.
Man bara, vet vad? I don't give a fuck anymore.
Nej.
Alltså, och där är ju han nu då, antar jag.
Utrikesminister who?
Ja, men för det här tycker jag sticker ut. Alltså, han har ju alltid varit som han är.
Men att
alltså,
det eskalerat
nu? Ja, men det här känns lite som en annan nivå ändå för att vara Leif GW. Så ja. det kan jag förstå väcker känslor.
Mm. Leif GW.
Leif GW fuck Persson.
Ja, men domen i själva fallet väntas komma nu på fredag. Så att då får vi se om det blir några rättegångskostnader för honom att stå för.
Mm. Spännande. Ja. Mm.
Time will tell.
P3, Sveriges Radio.
Envist rykte säger att 10 000 dragspel ligger nergrävda under en parkeringsplats i Dalarna. En massgrav med dragspel. Nästa gäst blev som besatt av den här myten och har bildligt och bokstavligt grävt i 3 års tid. God morgon, Rasmus Persson! God morgon.
Lite P3-legend också, får sägas.
Asch då.
Gamla Christer och Morgan-gänget.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Och nu är du på P4 väl?
Mm. Fortfarande Christer och Morgan-gänget.
Fortfarande Christer och Morgan-gänget.
Always.
Men nu också dokumentär på SVT.
Ja, faktiskt.
Hur kul det än är med dragspel P1 och P4. Så kommer du ändå in här och säger att du vill kolla på MAFS.
Ja, jo, det stämmer.
Jag ska inte prata om det. Jag vet att det är som att prata om second hand för mig. Mm. Men jag vill bara säga liksom att jag gör nu aktivt någonting. Mm. När jag lägger det åt sidan.
Ja. Och sen så, får du ur ditt system då? Det går
jag fick
bra.
Det ur mitt system. Men jag har liksom träffat en fellow MAFS-kille.
Ja, men du är en influencer när det kommer till australiensisk dating såpor. Jag och min partner har helt förälskat oss.
Alltså married at first sight pratar vi om.
Ja, det är så. Ja.
Mm. Man får inte nog, eller hur?
Nej. Det är så.
Vi lägger det åt sidan.
Ja, men gör gärna det.
Men här finns det ju möjlighet.
Alltså, vi pratar lite dragspel istället.
Ni två och Camilla Henemark borde ju ha en MAFS-podd. Alltså, det är ju den andra som du har fått in i studion som har varit
ett hem. Nej, det är 90 Days Fiancé.
Jag har varit 90 Days Fiancé. Ja, jag ber om ursäkt.
Hur fick du nys om den här märkliga myten om att det ligger 10 000 dragspel begravda på en parkeringsplats i Dalarna?
Det är oemotståndlig mening, är det inte det?
Ja.
Det är underbart. Alltså, jag sitter på det som barn. Jag har hört det ända sedan jag föddes, mer eller mindre. Man har pratat om det här sedan 50-talet, men särskilt kanske i Värmland, särskilt bland dragspelsintresserade och inte minst i replokaler. Och, alltså, ni måste väl ha hört det på fyllan någonstans.
Aldrig! Nej, det här var första gången jag hörde talas om det.
Oh my god! Nej, men det här är en sån klassisk gammal myt bara som jag har sprungit på.
Men du är också uppvuxen på liksom dragspelsveckan i...
jordstampat golv och...
Nej, men vad heter det?
Ransäter.
Ransäters dragspelsfestival.
Ja, men exakt.
Så där florerar det. Detta rykte väl?
Oh, ja. Mm. Men det är också så att... alltså, precis som du säger, den här meningen... I en enda mening så ryms liksom en helt barndomsdröm. Det är alltså en skattkarta med ett kryss på kartan. Och det blir ju något som sprids helt enkelt. Det går ju inte att inte berätta det vidare.
Men vad är det som gör att det går från att du har hört det under hela ditt liv och sen så bara tippar det över och du bara, nu tar jag spade och hink och drar dit?
Ja, men det var väl kanske det som jag var inne på helt enkelt. Att jag har alltid velat... Ja, delvis. Absolut. Nej, men jag har alltid velat vara Indiana Jones liksom, sen jag var barn. Och det är inte så ofta som man har den chansen.
Jag skulle inte säga att det här är den chansen heller.
Va?
Jag skulle inte säga att du klassas som
har
Indiana Jones.
Har du sett
Jones.
Filmen?
Ja, jo, men det var väl ett
jag
dragspel
har på
då?
Mig.
Ja, ja, okej okay då.
Ja, eller hur? Ja, det enda som skiljer mig och Indiana Jones är en piska faktiskt.
Ja, det är det enda, ja.
Annars är det likt. Ja. Men du ringer ju upp din vän då, Bo Sjöqvist, och säger så här, vi måste till Älvdalen forska i det här. Ja. Var liksom, vad var han, för han känns ju väldigt så här, Rasmus, vad håller du på med?
Ja, det
och du ändå du liksom, han är ändå med under hela resan. Och jag är så, Rasmus, vi kan inte gräva upp en parkering utanför ICA, och du är så, men vi kan testa och fråga. Alltså så här, det är en väldigt sån...
Ja, nej, men jag
är det tid för en cliffhanger, känner jag.
Okej.
P3, Sveriges Radio.
Jag måste bara säga att när jag, för den sändes ju på TV igår, dokumentären Dragspelsgraven i Älvdalen.
Du väntade på att den gick i tablån, det förstår jag, David. Du är en sån riktig, jag vill se den på TV2. Ja. Jajamän, jag ska inte in på SVT Play här, utan nej. Vänta.
Du vet, nutidssappa, det är ju inte att man byter kanal.
Nej.
Utan det är att man får upp en rulllista och så ser man vad det är på alla kanaler, så kan man bläddra där och kolla.
Just det.
Och då så... På riktigt så var det så att jag såg på SVT när jag var inne och bläddrade. Eller vad
när du
säga.
Satt med din lilla ång-tv och med lilla fjärrisen. Ja,
då såg jag att på SVT2 så är det Dragspelsgraven i Älvdalen.
Yes!
Och då tänkte verkligen, jag bara, okej, SVT, hur mycket SVT kan det här bli?
Vad är det
som händer? Försöker ni så här, vet du, vi kan ta det ett steg till i SVT. Nu vi kör Dragspelsgraven i Älvdalen
på TV2.
Så jag gav det faktiskt inte ens en chans.
Nej,
men nu
det.
När vi pratar om det här så verkar det väldigt, väldigt intressant och kul.
Men för det är ju ett mysterium väl?
Ja, men det är det ju.
Alltså det är väl det som är grund och botten, oavsett om man är intresserad av dragspel eller ej, så är det ju, alltså för varför, alltså vad är storyn här? Varför skulle det ligga 10 000 dragspel under en parkeringsplats?
Ja, men det är ju en komplex historia, men det korta svaret är ju att Elvis kom och det är hans fel alltihop. Mm. Alltså rock'n'roll blev populärt. Dragspel var ju enormt stort, och det är det som vi försöker berätta i filmen också, att folk fattar ju inte det riktigt. Att dragspelsmusik var ju dåtidens gangsterrap. Alltså det var ju jävligt hårda boys, kriminella ofta.
Sjöbusar.
Sjöbusar som också, och även dåtidens skogsrave och skogstramp liksom. Det var ju en låda som skapar musik som man både kan spela komp och melodi till. Det var ju som en bluetooth-högtalare eller som en bergsprängare eller så. Ungdomar som vill supa, festa och inte ha några vuxna som ser när de gör det, knulla i skogen och så vidare. De tog sin låda och gick ut, va?
Mm.
Och så blev det feeling och stämning, så slogs de lite.
Det är jättehög musik som du kan köra liksom dansgolvs...
Exakt.
Alltså partymusik till.
Ja, det är akustiskt rave.
Ja, akustiskt rave liksom.
Ja, och det var lite grann den berättelsen som vi kände. Den här har inte berättats kanske någonsin i Sverige, utan dragspel, man förknippar det med, just som du är inne på, David, lite mer Bosse Larsson, nygammalt, en våt filt av, jag vet inte, jävligt muggig
Pierro.
Men det finns något annat också.
Det finns något annat. Gangsterrappen, Raven.
Och jag tror att alla de här dragspelen grävdes då ner när rock'n'rollen kom och den här filten las över Sverige.
För att precis där den här parkeringsplatsen är, precis där låg då Sveriges största dragspelsfabrik.
Precis, de tillverkade 800 000 dragspel och var helt enorma, en stor industri. Men när Elvis kom, som sagt, så fick de lägga om. Och så gjorde de ju Hagström-gitarrerna som samma Elvis sen spelade på. För alla tyckte ju de var väldigt coola, de gitarrerna, tack vare att det var dragspelsdelar i.
Du och din vän Bo Sjöqvist, som du av någon outgrundlig anledning då kunde övertala till att åka upp till den här parkeringen med spade.
Jajamän.
Och börja gräva och kolla om det här stämmer. Ligger de här 10 000 dragspelen där?
Precis.
P3, Sveriges Radio.
Ja, det här, nu ser vi på Rallarpork Polka från Västmanland. Ja, det är Peppan som har gjort den här låten.
Ja, men Peppan dessutom.
Vi sitter med Rasmus Persson som har gjort dokumentären Dragspelsgraven i Älvdalen.
Mm-hmm.
Ja, du blir alltså varse om det här ryktet att det ligger 10 000 dragspel nedgrävda långt ner under en parkeringsplats i Älvdalen. Och du tar med dig Bo Sjöqvist, dokumentärfilmare. Och det är ju väldigt intressant när du då ska prata med så ICA-handlaren som äger parkeringen. Och jag är så här, har du tid? Och han är så... nej.
Nej,
vi är lite underbemannade idag, det är mycket sjukdom och sånt. Okej, för jag har en liten fråga.
Ja.
Det är inte så att vi skulle kunna få gräva upp en del av parkeringsplatsen här utanför, ja, för att det ligger 10 000 eventuellt dragspel. Och han är så...
Det blir nej från mig.
Jag tror att det blir ett nej faktiskt. Alltså, liksom, alltså, vad stötte ni på för reaktionen när du ska ringa så kommunen och liksom gräva upp en parkering? Och bara, alltså, så här, det känns som en omöjlighet.
Ja, men jag tror en nyckel var väl att jag också är från en bruksort och jag vet hur det är när det kommer storstadsredaktioner som ska in och dona och ha sig och ska in och peta på våra grejer. Jag kunde liksom förstå den här det här motståndet och den här misstänksamheten. Så på något sätt med lång övertalningskampanj så lyckades vi väl ta oss bakom den här fasaden till slut.
Men det är ju väldigt, alltså det är ju
vi
väldigt
fick ju ett ja.
Ni fick ett ja till slut och det är
ett
ju
ett, ja.
Det är ett ja och det är ett väldigt högt spel för ni får ju inte gräva upp en hel parkeringsplats och det är en ganska stor yta.
20 000 kvadrat och vi får en ruta, en parkeringsruta.
Ah.
Och det fanns ju inget sätt att få reda på exakt var de låg så det blev ju till slut att kasta pil i en hink liksom.
Mm.
Men ja, vi grävde.
Och hur mådde du då när liksom när du bara
piss.
Så här, nu har vi nu,
jag, då?
Jag ser att du, för du målar upp så här, här är rutan vi nu har bestämt på de här 20 000 kvadratmeterna. Mm. Här ska vi gräva och så börjar de liksom första alltså så grävskopetaget. Bra mådde inte du?
Nej, jag mådde ju helt fruktansvärt. Jag har jobbat 3 år, haft folk med slagruta, haft medium på plats, har liksom försökt blanda in arkeologer från Falun museum, har tittat på alla kartor, har haft gubbar som varit och sett graven med egna ögon peka. Alla har pekat på olika ställen. Så vad fan gör man? Ja, man får helt enkelt sätta den här grävskopan i marken och hoppas på det bästa.
Men vad händer då?
Vad händer? Ja, nu kommer vi till cliffhangern. Ni som har hängt kvar här med dragspelsintresset hela morgonen.
Jag tycker det är synd att spoila.
Men vet du vad? Jag kan göra så här. Myten lever och här ska ni få varsin bastangent från ett dragspel ifrån graven. Och vill man se hela historien, ja, men då får man väl kolla in den här filmen.
Det här
då.
Är alltså, det ser ut ungefär som en mentolsigsfimp.
Ja.
Alltså en vit, lortig...
Tack Rasmus, vad schysst.
En vit, lortig cylinder.
Vad kommer du göra med den tangenten när du går ut ur den här studion, David Druid?
Alltså den är liksom...
Blir det ett...
Hur djupt har den legat?
Ett podie. 8 meters djup.
P3, Sveriges Radio.
Du tog inte med dig något dragspel.
Aj.
Men vet du vad du har med dig?
Nej.
En hel del mustiga anekdoter har jag hört. Det har jag hört.
Mustiga dragspelsanekdoter, silverplätt.
Ja. Oh, ja. Alltså, kan vi börja med den absolut mustigaste?
Oj. Nej, men alltså, jag älskar Kalle Julabo. Julabo Kalle. Ja. Och han har ju liksom ett rykte av sig att vara, eller alltså man tänker på Kalle Julabo, ja, det är Drömmen om Elin, det är kanske någon gubbe som sitter på en brygga en midsommarafton och det är lite gubbigt helt enkelt. Men han blev ju då yrkesmusiker och började turnera året om som 6-åring. Lämnade familj och gav sig ut på vägarna. Började snusa som 7-åring, fick egen dosa som det heter som 8-åring. Och då spelar ju han, jag har ju sett de här gamla affischerna från när han spelar på
när
de här.
När är vi då?
Alltså det är väl 20-tal typ.
Ska vi lyssna lite?
Ja, gärna. Kan man tänka sig, 7 år gammal, snu, egen dosa, va?
Egen dosa.
Flytta hemifrån, du är 6 års
spela på sådana här liksom rallarfester och så. Och då kunde du ofta stå på affischen så att 7 till 8 så är det dragspelsmusik.
Ja.
8 till 9, då är det paus för slagsmål.
Ja.
Ja. Då är det inskrivet i schemat att nu slåss man här.
Då tidens aktivklubb.
Ja, och då fick Kalle, lilla Kalle då gå bakom, sätta sig och kanske ta en snus.
Ja. Mm.
Och så kommer han ut och så har de slagits klart och då ska de supa igen.
Mm. Också schemalagt.
Schemalagt, supning och dans.
Det är som Emil när Lina sitter bredvid ett sånt slagsmål på någon aktion i Backkorva.
Mm.
Och så, det är mig de slåss om! Ja. Så skriker Emil tillbaka. Det tror du bara! En sån slags mål.
Ja, exakt så.
När man
exakt
liksom så. Gör så här med händerna.
Mm, ja, men precis. Ja, men, ju mer man läser om den tiden och den liksom scenen så slås man ju av hur saker bara upprepas i världen och i kultur. Att all musik som är ung, frän och farlig den till slut alltså. Också. Ja, exakt, ung, frän och farlig.
Här hör vi alltså ung, frän och farlig, farlig musik.
Men en grej som ni också pratar om i dokumentären för ni, är ju att alltså, Sverige sticker ut lite i sitt, så här, inom citattecken, förakt för dragspel.
Ja,
alltså, att vi då, jag har inte tänkt på det så mycket förrän ni pratade om det i filmen, att, så här, att det är liksom lite tönt.
Ja, men se valfri filmscen från Paris. Vad fan hör man i bakgrunden? Dragspelsmusik, de är stolta över det. Eller liksom, det är åtminstone en naturlig del av deras kulturhistoria och tradition. Samma sak i Italien. Samma sak i, inte minst Finland. Herregud, där de fortfarande spelar liksom... Att det är ju fortfarande dragspelskonserter på bästa sändningstid i Finland. De har ju lite god smak där,
ja,
va?
Ja, visst.
Vårt grannland. Men i Sverige av någon anledning, jag tror...
Balkan är ju framförallt.
Med all respekt tror jag att det är... Jag vill inte peka finger på er två specifikt, men det är lite grann Stockholms fel, va? Eller ett visst skikt av vår befolkning som vi i Sverige har tillskrivit alldeles för stor makt över vår goda smak.
Det låter som att dragspelsmusik är populärt i alla länder som också Boston är. Alltså att det verkar gå hand, konstigt det nog kanske, verkar det gå hand i hand.
Ja, det, kan, det är inte helt fel. Jag äter ju ofta på Bossons pizzeria i Göteborg.
Ja, men det är ingen koppling till artisten kanske, eller?
Nej, men de har jättemycket affischer på Bosson där inne. Och så har han en egen special för att det är tydligen hans stammispizzeria. Det tycker jag är lite härligt.
Två frågor, kort. Den ena är att jag upplever att i dokumentären förekommer mycket alkohol och nikotin. Ja. Är det ett medvetet... det är liksom, det hör ihop med dragspelskulturen.
Vet du, att jag skämde så mycket när jag var tvungen att visa filmen för mina barn, eftersom att jag varken röker eller dricker väldigt mycket, men jag tänkte så här: hur ska vi göra för att liksom blåsa in lite tuffhet i dragspel? Och så gjorde jag mitt bästa, rökte cigarill. Och så jävla dålig idé
det
också. Det ser inte alls coolt ut.
Jo, det var jättesnyggt. Fråga två, okay, upplevs ett uppsving för dragspelskulturen? Alltså händer det någonting?
Alltså jag vet inte om jag bara svamlar, men jag tror ju någonstans att många med mig är lite trötta på det digitala bruset vi lever i och att det finns en längtan till något akustiskt, till något som är bara skapat för hand. Jag hoppas att liksom, att det kan finnas indieskogsrave som nu sätter igång efter de här minuterna i radion kanske.
Att jag tror inte att det är kanske just det som kommer ske, att det kommer vara indieskogsrave, men jag hoppas också, för dragspel är ju ganska coolt, men man kanske inte behöver spela det som back in the day, utan man kan spela
det. Du har gjort en resa här, David, känner jag. Du har ändrat position.
Ja, jag var aldrig emot.
Nej, det var inte
jag
det.
Var aldrig
emot. Du tog den positionen.
Jag tog den positionen.
Jag känner att jag vill liksom lära mig det och sen spela det på brygga.
Jag vill, jag vill ha hemma i alla fall. Ja. Jag vill ha ett dragspel hemma.
Du har ju en tangent i alla fall.
Ja, och var den kommer ifrån, det får vi verkligen se. Dragspelsgraven i Älvdalen heter den, va?
Ja, det gör den.
Finns på SVT Play.
P3, Sveriges Radio.
På samma sätt som vi liksom så här, vi pratade banjo här för länge sedan. Mm. Och hur jag ändå tyckte så här, fan, det banjo har någonting speciellt ifrån den sista färden. Ding 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 ding. Alltså att det är ju liksom någonting som har varit lite smutskastat.
Inavelsbanjo.
Ja, precis. Det är inavelsbanjo-kategorin av banjo som jag gillar. Och sen så fick vi hit någon som spelade banjo. Jag vill ha någon som kan, alltså du vet, lira dragspel. Alltså, jag pratar inte spela en låt. Jag pratar, den här snubben sitter och lirar.
Då tror jag Rasmus Persson kan ge oss namn. Vad det lirar.
Ja, Rasmus Persson måste ju kunna liksom, någon som kommer bara så här, han kör inte en låt, utan på samma sätt som så här, någon lagar mat efter recept. Det vill vi inte. Vi vill ta in någon som liksom så här,
han kör. Eller hon.
Finns det någon sån?
Lisa Långbacka har vi där till exempel.
Hon heter sådär också.
Ja. Men det ska vi självklart ha.
Ja, det måste vi ha.
Jag tror att den enda liksom rent moderna relationen som folk har till dragspel, det är väl intromusiken till Alex och Sigges podcast. Det är väl dragspel. Det är väl liksom den närmsta liksom populärkulturella relationen folk har till det.
Jag vill att någon liksom spelar brallorna av oss.
Ja, det här kommer vi lösa, tror jag.
Det kommer vi lösa. Vi är på det.
Ja, vi är på det.
Vad säger du? Karin Långbralla?
Nej. Ja, Karin Långbralla hette hon.
Karin, vi hör av oss till Karin Långbralla. Kanske finns flera som kan komma samtidigt.
Ja.
Det hade varit roligt.
Jättekul.
P3, Sveriges Radio.
Kommer du ihåg i torsdags när du fick en kortslutning i din lilla dumma hjärna?
Ja, men det var väl lite signifikant för just torsdagen, men absolut, det skedde väl då också.
Det händer oss alla. Mm. Det var bara roligt för att Hanna Dorsin var i studion.
Så är det.
Hon bad om ditt nummer, ja, för hon ville att du skulle vara med i någon improgrej. Ah. Och så sa hon, men du, slå ditt nummer här på min telefon och ring, så har jag ditt nummer sen. Japp, sa du, och gjorde samma. Och, och sen gick Hanna Dorsin ut genom dörren och så drog du på en låt. Och sen så tog du upp och bara, fan, missat samtal. Ringde upp. Hallå, du har ringt mig. Hallå? Och så Hanna bara, vem är det här? Det är David, du har ringt mig. Och så när det går upp för dig då, du
bara, okej, förlåt, då måste det blev väl fel.
Ja, du bara, nej, jag kommer på, vi glömmer att det här någonsin har hänt, jag är en idiot. Det här har aldrig hänt, Hanna. Det här har aldrig hänt. Du vet, den grejen. Den där typen av liksom kortslutning i hjärnan.
Det absolut dummaste jag har gjort.
Det dummaste.
Det är säkert inte det dummaste, men det är absolut i den kategorin.
Man känner sig i alla fall som en idiot.
Ja.
Jag gör ju också sådär, ofta, jag berättade det också, att jag ibland smsar snabbt till mig själv. För det går snabbare att säga, ja, men det här måste jag komma ihåg nu. Typ en kod eller någonting. Så messar jag det till mig själv. Och sekunden jag får smset, så bara, sms.
Vem är det som har sms?
Sms
det är
till mig.
Jag, min kod.
Som ett pucko.
Ja. Eller folk som går runt liksom med, letar efter sitt spädbarn för att det är inte i vagnen. De får panik. Och så bara så här. Fast det hänger ju på, som, det hänger på ditt bröst i en sån babybjörn.
Ja, exakt. Glasögonen på huvudet, klassiker.
Ja, just det.
Eller
ringa någon för att bara fråga ifall de vet vart ens mobil är någonstans.
Ja, jag har också fått en impuls någon gång att ringa min egen mobil.
Mm.
Alltså du vet, från min mobil. För att jag bara, vad är min mobil? Jag ringer till den.
Ja, nej, men jag har ju suttit i telefon och bara, helvete, fuck! De bara, vad är det? Vad är det som har hänt? Jag bara, nu är min mobil borta igen. Nu är min mobil borta. Jag vet inte vart min mobil... De bara, fast, vad är det du pratar i då? Min mobil, hej då. Jag vill inte... Nu får du vara tyst.
Jag pratade med min kompis Li i telefon och hon bara så här, vänta Linnea, kan du bara hänga kvar? Jag ska bara beställa sushi. Häng kvar. Jag bara, absolut. Så bara, hej, en 8-bitars lax avokado, tack. Ja, nej, det är bra, tack. Ja, jag vill ha misosoppa. Yes, tack, hej. Ja, det är Li. Jag bara, ja, hallå. Hallå, vem är det? Ja, det är ju fortfarande jag då.
Ja.
Nej men gud, alltså den grejen.
Ja.
Och nu är det avgjort. Det finns ett rätt sätt att ställa in i diskmaskinen.
Lägg av. Hjärtefråga.
Det är alltså självaste BBC som har gått till botten med denna eviga fråga, eller borde jag säga konflikt.
Mm.
Det finns ju de som menar att det inte finns något rätt eller fel, utan bara ditt och framförallt mitt sätt att ställa in i diskmaskinen. För det blir ju rent ändå.
Mm.
Fast det blir ju inte det.
Nej.
Vad står ni i frågan?
Ja, jag tänker bara att det måste finnas något slags avstånd mellan de olika delarna som du plockar in i diskmaskinen. Annars så tänker jag att det är fritt fram för att göra hur man vill. Jag är inte så nitisk där.
Jag är mer så att jag tycker att det fylls alldeles för glest. Alltså att typ så här, folk som lägger assietter i överkorgen och sånt.
Ja.
Så, alltså bredvid varann.
Ja.
Man bara... Ja, det där nu, ja, okej. Men nu, vi kan vänta och liksom en dag och fylla den där.
Jag känner också att folk är lite för nitiska när det gäller att diskmaskinen måste vara full.
Ja, men det är jag.
Men alltså jag är liksom så här, okej, men nu är dagen slut.
Mm.
Och det skulle vara skönt om vi börjar dagen efter med att det är rent. Istället.
Jag kan köpa det istället med barn, familj och så.
Okay, istället för att man har plats kvar dagen efter. Vi sparar platsen till dagen efter. Och så får det stå smutsigt under natten. Och sen så liksom får hälften av frukostprylarna plats. Och sen så behöver hälften stå och vänta under den här tiden.
Ja, det kan jag köpa faktiskt. Men jag kan planera för att så här, nu finns det plats för en assiett, en kaffekopp och en sked imorgon bitti. Och sen kan jag dra igång den.
Mm.
Men vad är det rätta sättet då enligt BBC?
Men BBC då pratar med en expert som är huvudforskare på en brittisk konsumentorganisation. Det verkar vara lite så råd och rön stämning. Och han har en huvudregel som är det du äter ifrån ska vara där nere och det du dricker ifrån där uppe. Mm. Så inga skötter där uppe alltså. Du ska alltså inte, Marcus, ställa kastruller där uppe heller.
Just det, nu blir det personligt här.
Men om de är små. Små äggkastrullerna kan stå där uppe.
De är ju inte så smutsiga heller. Men det viktiga är också då att det som är smutsigast, det ska också alltid vara i mitten tydligen.
Mm-hmm.
Och sen så ska det vara viktigt vilket håll man ställer tallrikarna. Och som jag förstår det så tycker den här brittiska experten att alla tallrikar liksom ska ha ansiktet in mot mitten.
Mm.
Så att de liksom lutar med den smutsiga sidan mot strålarna som kommer ovanifrån. Mm. Så låter det på den här brittiska experten. Men sen så blev det lite oklart när jag lyssnade på Studio 1. För där hade de med en kille från svenska Råd och Rön. Och så hade de skickat ut en reporter som stod vid en av deras diskmaskiner här i radiohuset. Och då pratade de om att de behövde vända på tallrikarna så att den smutsiga sidan lutar neråt. Så, vi får lyssna på ett jättelångt klipp så får ni avgöra vad ni tror att det här betyder.
Grundtanken är ju att strålarna från diskmaskinsmunstyckena ska ju nå åt den smutsiga ytan på disken så att den blir ren. Så till exempel stod ju tallriken åt fel håll från början här. Så att nu har vi ju snabbt vänt på den. Så att den smutsiga ytan ska ju stå så att luta lite neråt så att man kommer åt med strålarna. Det beror ju lite på hur korgarna ser ut i sin diskmaskin. Många korgar står ju rätt som tallriken rakt upp och då spelar det ingen roll. Men här var det väldigt lutande.
Ja, det var ändå revolutionerande för mig att tallriken skulle ställas åt andra hållet än vad jag alltid gjort.
Men jag tycker generellt i diskmaskiner så lutar ju tallrikarna utåt från mitten.
Exakt. Men det låter ju här som att den här reporten hela sitt liv har ställt tallrikarna så att de lutar med ansiktet liksom neråt lutande.
Ja, alltså att de lutar med smutsen utåt. Eftersom de, alltså piggarna lutar sig, det ser ut som ett V i en diskmaskin.
Ja.
Så då måste man ju, om strålarna ska slå på, de måste ju stå med smutsen utåt då.
Ja.
Märkligt.
Jag fattar inte, är det hon som har liksom alltid gjort på det konstiga sättet? Och det här är revolutionerande att göra på det vanliga sättet?
Jag förstår inte heller.
I alla fall.
Jag tycker inte vi behöver tjafsa så mycket mer om diskmaskin eller forska på det.
Nej, men utan det viktigaste är i alla fall att man inte fyller diskmaskinen för mycket tydligen. För det är det vanligaste att folk gör. För då kommer inte vattnet åt och då blir ingenting rent. Sen så ska man inte heller blocka. Alltså man ställer någonting stort så det blockar liksom strålarna.
Ja, just det.
Det är också ett vanligt misstag. Sen så ska man tydligen inte diska sådana här nonstickpannor eller vassa knivar eller trägrejer i diskmaskinen. Det kanske man fattar det. Sen skaftet på besticken ska ner. Inte stoppa besticken upp och ner så som vissa
ibland
gör.
Ibland är bestick liksom handtagen så vassa så att de glider ner igenom nätet och typ får jag för mig att de ska låsa den där spiralen där nere. Så ja, då måste jag ställa dem så.
Skedarna ska inte skeda varandra i alla fall.
Nej, just det.
Men det sjukaste var att man ska tydligen inte försköljja disken.
Men om det är bitar på då?
Nej, men då får man skrapa.
Aha.
Men för tydligen de nya maskinerna, de känner av hur smutsigt vattnet blir. Och då om de bara säger, nej men det här var inte så skitigt, då sänker maskinen temperaturen.
Nej men snälla, den ska inte agera på egen
hand. Nej, det ska den inte. Nej. iRobot match.
Ja, nej tack.
Jag kan säga att när jag skulle köpa diskmaskin så stod jag och dividerade så oerhört mycket om jag skulle ha bestickkorg eller bestickhylla.
Hatar bestickhylla.
Jag valde bestickkorg och jag har aldrig ångrat mig.
Det kan jag verkligen tänka mig.
För att bestickhylla, vilket jävla skit det är.
Ja, det är bara så pilla med de här jävla små besticken.
Ja, det är för jävligt. Ja. David, ska vi dra på låt eller?
Jag tycker det.
Eller ska du mässa?
Nej, jag håller inte på att mässa. Nej.
P3, Sveriges Radio.
Nu så vill vi ändå uppmana alla att våga ta sig lite tid och lyssna. Jag förstår att det kan vara stressigt på morgonkvisten. Jag förstår att tider måste passa, så jag förstår att barn...
Det är måndag.
Det är måndag.
Det är 19 minuter kvar till 8 då väldigt många saker börjar.
Exakt. Trots det, ge oss, eller ge dig själv lite tid att kunna hamna på rätt ställe för att klara av den här veckan. Ge oss och ge dig den tiden. I momentet... Våga blunda med morgonpasset.
Hela Sverige blundar.
Hela Sverige blundar med morgonpasset.
Det är du som har dragit igång där och kommit ihåg vad det heter.
Nej, det är klart.
Hela Sverige blundar. Mm. För det här handlar om att...
Folkhälsa.
Att bli lite, det är folkhälsa. Att bli lite sen. Att liksom, det blir lite sent med det här Zoom-mötet och lämningen på dagis och liksom parkeringsinläggning och allt vad det är. Men... Du behöver den här stunden för att klara veckan. Det är värt det.
Jag tycker att, för att citera mig själv, tycker att jag sa det väldigt bra förut. Att så här, man kanske inte hör alla ljud som stör en förrän de stängs av. Och det är samma sak med den här lilla anspänningen i början av veckan som kanske finns någonstans långt upp i magen, i nedre bröstregionen. Där liksom spänningarna finns, där stressen är, att våga liksom ta sig lite tid nu på måndag morgonen.
Blockera ut.
Och liksom i vårat lilla John Hamm moment, våga blunda och bara se sig själv lite mera objektivt.
Du står vid ett rödljus och det har blivit grönt och hantverkarbilen bakom dig tutar, men du hör inte det. För du blundar och är inne i det här nu och tar din lilla stund.
Det tycker jag att du ska göra. Vänta. Alltså, se dig själv på avstånd. Våga slappna av. Känn hur den där knuten bara löses upp i brösten. Nerverna, de slappnar av. Det är ingen anspänning kvar. Du ser dina känslor på avstånd. Det är inte hela världen. Acceptera dina känslor.
Du står i hallen och har stressat på dig kläder och du kommer missa den här bussen. Så stanna kvar i hallen med jackan på och bara gunga och blunda nu och ta nästa buss. För det här är värt det.
Lyssna lite, vi ger dem lite några sekunder nu och hamnar i rätt läge. Just nu så behöver du inte bära allting. Just nu behöver du inte bära allting. Du behöver inte lösa någonting. Du behöver inte prestera. Du behöver bara andas och vara här. Föreställ dig vem du vill vara när du kommer tillbaka. Den här lättsamma personen som har koll på läget. Den här personen som är avslappnad, inte stressar upp sig för minsta lilla. Du är dig själv.
Allt löser sig.
Föreställ dig att varje utandning stänger av lite mer av bruset. Nu lyssnar vi går in i det här. Vi ger er några sekunder. Och sen så tänker ni att ni är John Hamm i memet. Så förstår ni exakt vad vi är ute efter. Glöm inte andas. Finns bara du.
Behöver bara göra en sak i taget. Och det är just nu att blunda med morgonpasset.
Vänta nu lite mer. Nu öppnar du ögonen. Sakta, sakta. Och där står hon, en ettrig partner som vill att du ska... Hallå, älskling, 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 hallå, ungarna. Ungarna ska iväg. Och det är inga problem. För nu är du i sen och kan ta dig an den här dagen och den här veckan. Och ungar och missnöjd fru sen lång tid tillbaks. Och hantera det på ett mycket mera bättre sätt.
Får jag vara med så där i Sverige blundar och säga saker?
Alltså, i den utsträckningen du var med nu.
Inte mer, men gärna lite mindre.
You're pushing it.
Yeah, I'm pushing it. Ja, jag kände det själv.
P3, Sveriges Radio.
Ja, nu har vi fin besök i studion.
Finaste av dem alla.
Förra veckan nåddes jag och många andra av ett otroligt klipp på Expressen. Det var då ett klipp från en övervakningskamera från en ljusbutik här i Stockholm. Där en underbar kvinna som heter Marie jobbar. Marie, hon jobbar lite med samma frisyr som jag ofta har. Alltså en väldigt hög knut, eller liksom bulle på huvudet. Och man kan tänka sig då att Marie som anställd i en ljusbutik liksom har lite koll på säkerhetsrutinerna. Men det som händer på själva fredag den 13 är att Marie då böjer sig ner och gör någonting och så bara tuttar frisyren eld. Men Marie märker ingenting. Så hon liksom snacksar lite med en brasa på huvudet.
Det är som en Jim Carrey-film.
Det är som en scen ur Family Guy. Jag har aldrig sett något liknande. Och hur hon så, när det går upp för Marie att det liksom brinner, ändå är så pass cool med det hela. Och nu är hon dessutom här i studion. Marie! God morgon.
Jag tycker det är väldigt roligt att när du väl ser att... när du väl får höra att håret brinner, det är någon som säger det till dig.
Jaha.
så agerar du inte på det, utan du litar inte på någon annan än dig själv, utan Nej. Du kollar först i spegeln och ser om det stämmer. För jag tänker liksom inte agera som en idiot bara för att någon har sagt det till mig, utan då kollar jag i spegeln först. Japp, det stämmer, det brinner.
Ja.
Hur mår håret?
Håret mår faktiskt alldeles förträffligt bra.
Är det där ditt hår?
Det här är mitt hår.
Du klarade det ändå så pass bra?
Ja, visst är det otroligt. Alltså det är helt makalöst.
Men alltså, du jobbar ju då i en ljusbutik med levande ljus. Mm. Har du någonsin tänkt att en sån frisyr kan vara en säkerhetsrisk?
Ja, men det är absolut hela tiden. Jag har tänkt så här, någon gång kommer det hända, och det gjorde det också.
Och det gjorde det?
Ja, det gjorde det.
Blev du inte rädd?
Nej, faktiskt inte. Jag kan ju faktiskt avslöja att det har ju hänt en gång tidigare.
Nej, men ja, det har det.
Ja, det har men det. Fast snälla. Inte i den här butiken, nej.
Nej. Men alltså, det är lite så här, fool me once, shame on me.
Ja, twice. Ja.
Eller, nej, fool me once, shame on you. Så är det. Så här, fool me twice, shame on me.
Ja, yes. Ja, så att, lite så.
Hur kom det sig att det här sen hamnade liksom i Expressen? Och vad, alltså, hur såg den här resan ut? För du måste ju blivit liksom lite kändis då över en natt.
Ja, det blev ju extremt viralt. Alltså, det är ju flera miljoner som har sett det här klippet. Alltså, ja. Flera miljoner. Det är helt otroligt. Nej, det var lite så kul bara. Vi la ut det naturligtvis på Instagram. Mm-hmm. För det ville vi dela med oss av. Mm. Och sen så delade jag det på liksom mina, ja, men så här som det fungerar. Mm. Och då sa det ju bara pang.
P3, Sveriges Radio.
Du hade fått roliga meddelanden, fanmail.
Ja,
vad skriver folk?
Precis. Nog för att jag visste att du var het, men du behöver ju inte sätta eld på dig själv.
Oj.
Den är trevlig.
Är du up for grabs, Marie?
Vad sa du?
Är du up for grabs?
Är du singel?
Ja, nej, det är jag inte.
Ajda.
Det är så här.
Men lite smicker kan man må bra av ändå.
Ja.
Men jag undrar, alltså på ett sätt så kan ju det här ha varit bra för butiken med lite liksom genomslag, alltså, och få lite reklam på det här sättet. Mm. Men det måste ju luktat bränt hår ganska länge. Och det här är ju, alltså jag kan tänka mig att ni säljer saker som ska lukta gott och sånt där. Alltså, luktade det bränt hår hela fredag den 13?
Nej, inte hela. Man var ju på rätt ställe ändå, kan man ju säga. För det var ju resurser att få bort odörer.
Ja, det har ni ju.
Ja, så att det försvann ju på...
Doftljusen.
Ja, och rumsprayer. Så vi sprayar ju här, vet du.
Så det försvann faktiskt. Det luktar så fruktansvärt äckligt med bränt hår.
Ja, det som är, det sitter ju faktiskt kvar lite grann i håret. Jag har ju tvättat mitt hår ganska många gånger. Mm. Men det känns ju fortfarande lite grann. Ja.
Men du, nu när du liksom är en viral succé och du är känd världen över... Hur ska du liksom ta tillvara på det här? Ska du bli någon slags influencer nu? Är det det här du ska satsa på? Nu när du har fått sån liksom, snabb start in i den världen.
Ja, jag vet inte faktiskt. Hur gör man när det blir sånt här då?
Tackar jag till morgonpasset?
Ja, precis. Ja, såklart. Jag gör det. Mm.
Men känner du att du märker du av att du har gynnat businessen så att säga?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det kan jag inte.
Dyker folk
in i butik?
Det har
kommit faktiskt in mycket till butikerna där. Det har du gjort. Och fråga om det här. Är det här det har hänt?
Men alltså, är du skrockfull? Det här var ju fredag den 13.
Ja, visst. Ja, alltså, vi pratade ju om det. För det hade hänt lite andra roliga saker på ljusbutiken innan. För det var ju ett café i anslutning. Och där började ju dagen då med Pernilla som faktiskt var hon som skrek till mig att det brann. Mm. Mm. Hon hade ju tappat lite semlor och sådär. Så vi sa, vad fan, är det här fredag den 13? Och vi bara, ahaha. Och sen hände det här då. Och vi bara, det här är inte klokt.
alltså, ni hade att prata om.
Ja,
sen.
Vi hade. Det fanns. Ja. Och sen... upplevde ju faktiskt ingen att det var så stort som det faktiskt var när vi såg den här filmen. Och då bröt vi ihop i skratt allihopa.
Jag undrar ifall man kan, alltså, om man inte är intresserad av att köpa ljus, kan man få köpa en stund där man bara sitter på en stol och hör Marie och Pernilla pågå lite in i ljusbutiken?
Ja,
ni måste ha podd!
Ja!
Ja,
har ni podd?
Eller hur?
Har ni en
podd? Vet du, nej, jag har brinner inte det, vi kanske...
Och
jag märkte ju ingenting.
Nej.
Och jag hade ju tappat semlarna förut, jag då. Ja. Ni skulle lyssna varje vecka.
Ja. Skulle vara sån somna, slappna av på.
Ja, verkligen. Det är jävla mysigt.
Men det ljuset som liksom tände eld på ditt hår, finns det kvar?
Jag tror det faktiskt.
Ställ dig i glasmonter.
Aha.
Får vi köpa det? Får vi köpa ljuset som är anledningen till virala succén?
Det är pensionsförsäkring.
Sälja på Musikhjälpen.
Ja.
Skulle du vilja kunna bidra till Musikhjälpen?
Ja,
med
visst,
det ljuset?
Absolut.
Och så får folk buda på det.
Ja, då, inga problem.
Underbart.
Men finns det kvar?
Det tror jag nog att det gör.
Faktiskt. Men kolla det när
det
ni kommer tillbaka.
Det ska jag riktigt undersöka.
Har ni fortfarande ljus kvar i butiken på de ställena där ni också behöver luta er fram med era hårtofsar?
Mm. De andra har ju inga hårtofsar dock. Jag har ju inte det längre när jag står där faktiskt.
Nej.
Men jag tror de har sett över rutinerna kring det.
Alltså. Vad var det du snacksade på?
Jag minns faktiskt inte.
Det hade varit kul att veta. Jag gissade nonstop.
Ja, jag hörde det. Men det var
geléhjärta kanske?
Nej, det var det inte heller. Jag vet inte.
Men vet du vad du ska göra? Vet du vad ni ska göra?
Jag är helt chockad.
Men eftersom, när du väl kommer på vad det är, oavsett om det är geléhjärtans chips eller vad det nu än må vara, det ni ska göra, det är ju att börja göra egna sådana och sälja dem i butik och så kallas det brinnande goda eller
någonting sånt.
Ja,
någonting sånt. Och så säljer ni det precis vid kassan i kombination med sånt ljus som tänder eld på det.
Det är konceptet. Alltså.
Paket,
ja.
Marie, du är underbar. Tack snälla för du tog dig tid.
Ja, men tack
och kom
snälla
hit och
för att jag fick komma hit.
P3, Sveriges Radio. Jag har ett hål.
Privata hål. Välkommen in.
Hade behövt teknoversionen idag, kände jag.
Jag vet inte, det är producenterna som har tröttnat på den medan alla lyssnare och vi vill bara ha den.
Ja, vi får
jag
se.
Håller ju på att koka ihop en ny jingle.
Vad är det då?
Med dragspel och bass.
Ja, nej, men lite så här. Det var Thomas som ville ha en dina ögon jingle.
Ja, en sån. Ja. Inga basfiol och flöjt.
Nej.
Fioli och lej.
Inte fioli och lej. Tyvärr.
Nej.
Vad har du i ditt privata lilla hål idag?
Jag undrar varför ingen har brödlåda längre.
Skrymmande.
Åh, brödlåda fanns ju överallt.
Alla hade det.
Ja, alla hade brödlådor. Vi hade brödlåda. Vi morfar hade brödlåda. Ja. Folk hade bröd. Vart var brödet? Jag är brödlådan.
Ja, men och jag känner ofta så här, var ska jag lägga mitt bröd?
För du har ingen brödlåda.
Nej, jag har ingen brödlåda. Nej. Jag fick upp en reklam för en brödlåda. Alltså ny. För 300 kronor det var liksom vad heter det, rostfritt stål. Men samma klassiska, den här
skjut.
Ah. Varför ser de alltid ut så?
Nu är det morgonpasset som drar igång kampanjen BBB. Bring back brödlådan.
Ja.
Kan berätta var de allra flesta finns.
Ja.
Aktion och second hand.
Inte aktion. Ingen som lägger
bud
på brödlådan.
Ingen som hem en brödlåda.
Saker som inte finns.
Första, andra, tredje. Brödlådan går till.
Nej. De finns längst ner på husgerådhyllorna. Så står de, brödhyllorna. Ofta kommer också lite shabby chic-stil. Att de är vita och så står det bröd på. Finns jättemånga.
Men man kanske behöver ha en lite mer modern design på det.
Mm. Som den här rostfria. Ja. Jag såg. Alltså. Jag tyckte den var lite dyr faktiskt. 300 kronor för en brödlåda.
Men de står sig.
Mm.
De håller ändå.
Mm.
Jag måste prioritera bort för platsbrist.
Men det kanske är det. Alltså, för vi har väl blivit mer trångbodda.
Men jag fattar inte, vad är platsbrist?
Men vi som inte bor i en stor villa med 17 barn, vi har inte kök där det får plats en brödlåda.
Men vad menar ni med det? Vart lägger ni brödet?
I skåpet.
Ha brödlådan där.
Men får inte plats i skåpet.
Okay.
Nej, men jag har en airfryer och det räcker.
Jag har min airfryer i källaren.
Har du?
Ja. Det får man ta upp. De
ner.
Få gånger man ska liksom
göra nuggets.
Ja, jag aldrig. Jag tror fan inte att jag ätit nuggets. Det är förbjudet i mitt hushåll.
Jag tycker brödlådan var lite dålig. Alltså, vad är meningen med brödlådan?
Ja, men det är det som är roligt, att den är verkligen en undermålig produkt, men alla hade den.
Jag förstod inte vad för den är också ganska dåligt designad.
Ja.
Det fanns liksom, man kunde lägga in ett bröd och sen fanns det ganska mycket utrymme kvar i brödlådan, men inte tillräckligt för att ha ett till bröd.
Nej. Det är liksom en och en halv limpa storlek.
Ja.
Men vi hade en brödlåda som var i blå plast med ett vitt plastlock. Alltså som var, och det var så jävla tättslutande så att du kunde lägga ner brödet utan plastpåse.
Oj.
Men snygg var den inte.
Nej.
Jag ser lite modern. Jag har googlat brödlåda här. Det är fortfarande samma dåliga design. av att det finns plats för en och ganska mycket till, men inte tillräckligt för en till.
Ja. Ja, men bring back brödlåda.
Ah, jag vet inte om den fasades ut med brödkorgen.
Ja, eller med low carb.
Ja, så kan det också
brödhatet.
Vara. Men jag tror mycket på det där med plats, för att alltså, alla tidigare tvåor har ju byggts om till treor med ett väldigt väldigt litet kök som inte är ett kök.
Ja, och sen så är det ju säkert det där med formfranska var ju det centrala i svenskens liv back in the day. Men det har ju liksom dött ut, så att de här långa 2 meters versionerna av vitt bös, det finns ju inte längre. Det är ju det värsta någon kan tänka sig.
Det. Men det godaste.
Men ja, precis. Nej, jag har ju några sådana här längder, men det ligger i frysen.
Mm, just det. Ja. Men du har också en smörask kvar, hoppas jag.
Ja, det är klart jag har det.
Mjölkhållare.
Ja, det saknar man också.
Mjölkhållare! Ja. Alltså produkter som man knappt minns men ändå vill ha tillbaka.
Ja.
Mm. Mjölkhållare, vad var anledningen till det? För att man skulle ha ett handtag till mjölktetran.
Det finns en jätterolig Kvarteretsgatan-sketch om mjölkhållare som jag kan rekommendera.
Tack.
Varsågoda.
Jag har ett hål. Jag har ett...
Brödlådor i trä ger mest luftcirkulation, vilket förhindrar att brödet möglar. En brödlåda ger jämfört med en brödpåse oftast bättre skydd mot fukt och insekter, samtidigt som den tillåter lagom luftcirkulation. En brödlåda är oftast en mindre, mer kompakt förvaringslåda som rymmer en eller några brödlimpor. Nej, det är bara en.
En eller drygt en.
P3, Sveriges Radio.
Vi har brödlådor rostfritt.
Nice.
Jag blev tokig på varumärkesnamn Limpan, som alltid låg på köksbänken istället för skafferiet. Då är det fan bättre med brödlåda. Om man tur finns plats för ett par minibagetter också. BBB, Jeanette 45.
BBB, bring back brödlåda. Jag vill ju att vi ska göra morgonpasset merch. Det här kommer vi aldrig någonsin få.
Nej, men det här hade varit perfekt.
Det hade varit perfekt.
100%
alltså, så här, har du en morgonpasset brödlåda hemma? Ja.
Ja. Ja,
I'm a true head.
Ja.
Nu till något annat. Känner du Fara och Grot?
Nej, men vi är tjenis.
Ni är tjenis.
Tjenis.
Ja, du vet att du har träffat honom?
Ja.
Ja. För jag är osäker.
Ja.
Jag är nämligen så här att jag tror att jag känner honom.
Men det gör du säkert.
Men jag är inte säker.
Nej.
Jag tror att vi har träffats många gånger.
Men det är väl kanske lite så i den här världen att man liksom tänker att man har stött på alla och tänker att man är kanske lite...
Är vi lite...
Ja, men man vet inte.
Exakt.
Eftersom man ser dem på TV men också träffar dem.
Och så på Instagram ser man folk hela tiden och man liksom dyker upp i klipp och hej och hå. Och man tänker de borde ha varit gäst här. Och jag tror typ att vi är ganska goda bekanta. Fast jag vet inte.
Jag försökte ju få hit honom någon gång. Och han bara sa så här, ja men det är lugnt, jag kan komma eller någonting sånt där. Och sen så hörde de av sig och han bara, men är det okej med att du jobbar ju där du gör? Ser ni de inte det som konkurrerande verksamhet och det är jobb? Han bara, inga problem, det är noll problem. Skickade sms, han bara så, de såg det som konkurrerande verksamhet, kan inte komma, någonting sånt.
Ja, alltså för han gör ju morgon med Gry och dem. Vad är det för kanaler? Är det Riks eller Mix? Jag kommer aldrig ihåg. Skitsamma. Han är ju med i morgonprogram med Gry Forsell. Gry och vänner och vad det heter. Jag träffade honom på den här premiärgrejen som jag berättade om förut.
Vet du vad det är mig?
Ante. Vi går förbi varandra ganska nära. Våra blickar möts och vi ler. Och jag tänker, jo men vi känner varandra.
Ja, men det blir ju sådär också så att ni båda vet ju om varandra i alla fall. Så därför så blir det ju konstigt att ingen hälsar.
Ja, men det blir liksom, det är ändå konstigt när man känner att jag tror att vi känner varandra och gillar varandra, men jag vet inte. Jag Nej. Tror det, men jag är inte säker. Så jag tar det säkert för det osäkra. Så jag är så, hallå Farao, hur är läget? Jag tror till och med vi kramas. Och han bara, jo det är bra, hur är det med dig? Typ så här. Och jag bara, vad snygg du är, för han var jättetjusig, var uppklädd och sådär. Jag bara, vad snygg du är, typ. Han bara, tack. Jag bara, kul att se dig, en trevlig kväll. Han bara, ja detsamma, hej, typ. Så bara, ja.
Inget detsamma på vad snygg du är.
Det vet jag inte, kanske han sa. Nej, jag minns inte. Men det var verkligen bara så, ett trevligt hej på en fest.
Jaha.
Ja. Men jag tänkte, känner, jag vet inte om vi känner varandra, mm. men nu blev det så där. För mamma frågade så här, vem är det, han på Rixer eller Moria? Jag bara, ja, precis. Jag vet inte om vi känner varandra, så jag, men mm. nu blev det så typ. Hahaha. Sen så hör jag det här i hans morgonprogram.
Och då träffade jag Linnea Wikblad från våra grannar.
Hon är toppen.
Toppen. Och hon bara, hej Fara, och så här, vad kul att se dig.
Vad kollega.
Ja, vad snygg du, vi kramar varandra. Sen hade det gått, tänkte jag så här, jag har aldrig träffat henne förut.
Har inte bara glömt.
Nej. Du kan inte skylla på min stroke. Jag är stark efter den. Nej, men det är ganska vanligt. Alltså jag tänker, familjen Wahlgren är ju superdrillad i det där. Ingen blir så glad att träffa mig som Benjamin Ingrosso. Fast vi aldrig någonsin har träffats innan. Och då tänker jag, proffs är de. Det är det som, för det finns ju en chans att jag har träffat Linnea Wikblad någon gång.
Det tror jag.
Så då tänkte hon, jag chansar och bara...
Exakt så var det. Och det var så vackert att vi upplevde situationen exakt samma och pratar om det i våra gemensamma, alltså i våra respektive morgonprogram. Jag tyckte att det var, det är en vacker avslutning på hur det är att vara på mingel.
Ja, hur är det att vara på mingel?
Hur är det att vara på mingel? Där har vi det.
Vad tänker du på, Thomas? Vad tänker du?
Det är bra så alla vet.
Ja, precis.
Mm. Idag är jag liksom den glammiga kändisvärlden korrespondenten idag. Det kan väl jag få vara.
Det tycker jag att du ska vara.
För jag är så sällan på sånt där, och så när jag är det så tycker jag att jag känner mig lite glammig.
Men jag tänker att om ni båda befinner er i en sån situation där ni vet så mycket om varandra, ni vet att ni vet om varandra och att ni liksom är osäkra på att ni eventuellt att träffa varandra, då är ni ju kändis.
Vi har träffat varandra. Vi måste ha gjort det.
Det är inte säkert.
Nej,
det finns vissa säkert. Som också går under radarn. Jag träffar ju väldigt få utanför den här studion.
Mm.
Men i studion här så stöter man ju på både en och annan.
Kreti och pleti.
Ja.
Mm.
Men jag vet inte hur, när man väl är på sånt mingel, om det är så att man, om det blir så mycket så här, när, jag vet inte hur man skulle hantera det riktigt.
Nej.
Men jag får väl börja gå på såna i större utsträckning och kolla. Två stycken kändiskorrar.
Ja.
Ja, men hej Farao.
Hej Farao.
P3, Sveriges radio.
Det är fler lyssnare än vad jag trodde som har brödlåda hemma tydligen, som också är benägna att skicka in det.
Mm.
Både bilder och text om vart de har köpt och fått brödlådan ifrån och allt möjligt skickas in här.
Ja.
Och vad som får plats och kolla hur bra
min
de
brödlåda.
Är. Och,
oj, jag har min farmors gamla.
Ja, vi får höra mer om din brödlåda.
Tanken med utrymmet i brödlådan är att du portionerar upp brödet. Du har en och en halv limpa, gärna färdigskivad, klar direkt för användning i lådan. Jättebra.
Också så här, vi själva tar upp brödlåda, pratar upp det och håsar upp det och säger att vi saknar det, så att vi liksom så gaslightar upp dem i liksom så bara, ha, ja, det är brödlådor handlar om, skickar in, och vi bara, skickar in om brödlådor?
Ja.
Snälla någon,
svin, verkligen.
Vilket tråkig gammal åldersgrupp vi har som lyssnar.
Den stod bredvid faxen, minns jag, i vårt kök.
Fax! Skicka in faxbilder, bilder på fax, har ni fortfarande fax? Fax, ja.
Ja, vi hade fax. Så min lillebror hällde ett glas O'boy i och torkade av ytan och låtsades som ingenting. Så sen var det,
det.
Klistrigt liksom i motorn där. Ja, motorn som det finns i en fax. Ja, minns.
Vad är det dyraste du har råkat förstöra när du var barn? Alltså så, råka hälla ut vätska över teknik på någonting som var väldigt, väldigt
dyrt.
Alltså
mamma och pappas vattensäng gick ju sönder när jag låg ut i den.
Alltså.
Ja, men jag vet inte, det kan ju liksom omöjligt vara. Jag menar, okej, ja, jag är en tjockis, men jag menar, jag var typ 10.
Jag blev ju,
sjuk och låg i deras säng och plötsligt var allting blött.
Jag blev ju, vad heter det, tolkad som överklass av Filip Hammar på grund av att mina föräldrar hade vattensäng en gång. Och jag bara, jaha. Jag kanske var det.
Ja.
Det kanske var så att det var över. Vi var lite snofsiga,
mm-hmm. Nej, jag vet inte. Jag kommer ihåg att min mamma en gång, det här var på back in the day när liksom bärbar dator, det var någonting man bara hade på jobbet och det var svindyrt.
Och den var knappt bärbar heller.
Den var knappt bärbar,
nej.
Men mamma hade en i alla fall. Mm. Och så kommer jag ihåg att hon en dag ringde mig och bara var panikslagen och så gick längs E4, för då hade hon lagt datorn på taket på bilen i garaget på jobbet och kört iväg och sen mitt på motorvägen insett, så den liksom bara hade försvunnit någonstans.
Usch, vad jobbigt.
Ja, det kändes jobbigt.
Ja, den är inte kul.
P3, Sveriges radio.
Under OS i Peking 2022 tog han hem guldet i puckelpist, men uppladdningen inför OS i Milano var skadetung. Ja, men ibland behöver man, man behöver svälja istället för att jag liksom ska börja dregla under presentationen. Det var bra beslut. Det blev ingen medalj, men snubblande nära. Hur mår hans kropp egentligen? Och varför har han hållit sina skador hemliga? Vi säger grattis och välkommen. Välkommen hem till Walter Wallberg! Ja,
tusen tack. Tack så mycket.
Initialer WW, coolt.
Ja, coolt. Jag har ett W extra också i mellannamnet faktiskt.
Vad är det då?
Valdemar.
Så det är WWW?
Ja,
Walter Valdemar. Speciellt.
Så det är triple W.
Väldigt snyggt.
Du vet vad du borde ju ha lägga till ett extra efternamn. Punkt.
Punkt, ja. Det vore någonting.
www.
Där har vi det.
Där har vi det. Välkommen hem. Du kom hem sent igår.
Ja, jag kom hem sent igår. Så jag var faktiskt kollade lite längd i helgen. Så jag var borta länge när det är skönt att vara hemma.
Ja, är det så?
Ja.
Vad gör Walter Valberg när han kommer hem och tar av sig skorna?
Ja, rakt på soffan nu. Det är sliten. Det har varit en tuff senaste vecka här efter tävlingarna. Så nu blir det bara att ta det lugnt ett tag. Ladda om batterierna. Ja, jag vet inte. Lägga knät i högläge kanske, för det har jag ont i.
Det har du ont i?
Ja, det har ont
i. Vi ska prata lite skador sen, men vad är det man liksom har längtat efter att liksom proppa i sig när man väl kommer hem?
Vad man längtar efter att proppa i sig? Jag vet inte. En köttbit kanske.
Mm-hmm.
Lägga sig på soffan, ta det lugnt och äta en svensk påse godis. Alltså, det där är... Ja. Det där är lite glädje i vardagen. Nej, men jag har inte hunnit. Jag kom hem igår. Mm. Igår kväll, sent. 12:00.
Men det känns som en köttbit borde ju kunna gå och få in i schemat även om man är i OS-byn, eller?
Nej, du är mycket pizza-pasta alltså.
Ja, det är så.
Ja, jag och Kajsa, vi kom till flygplatsen igår och så fanns det olika restauranger. Så det hade liksom pizza-pasta och sen fanns det istället japanskt. Alltså det satt ingen där.
Nej.
Så vi bara, dit går vi, nu blir det pokeball eller någonting. Nu måste vi växla av det här. Alltså det var så mycket pizza och pasta. Och
men det är i Italien.
Ja, det är Italien. Det är fint när man väl är där, men nu börjar det räcka efter 3 veckor.
Ja, nu vetemjölskvoten är fylld.
Ja, jag är glutenintolerant efter den här trippen.
Du skulle ju varit här i fredags, vet du.
Ja, vadå?
Men du glömde bort oss. Har du fortfarande inte kommit
i fredags?
År? Ja, du åkte ju runt i Italien då istället.
Jag skulle vara här i fredags. Det har varit många rundor, jag vet inte. Jag har varit ute och rest.
Var det så att Walter var bokad i fredags och missade?
Ja.
Nej, jag missade väl inte. Den blev väl ombokad,
ja,
eller?
Ja,
på grund säkert. Av att...
Jag åkte till Milano.
Ja.
Ja.
Och hur var det där då?
Ja, det var fint i Milano. Alltså, jag skulle dit och titta på William Poroma, som är min bästa polare.
Mm.
Och sen så skulle jag ha ett evenemang med en sponsor.
Mm.
Ja, och så tänkte vi, ja men vi stannar, vi åker och kollar på Ville som 25 milen på lördag. Och då satte vi oss i bilen och började köra, hade boka hotell och hyrbil hela köret liksom, för att åka och kolla på Ville. Och sen en och en halv timme in i resan så sa han, nej men jag har blivit sjuk, jag kommer inte köra. Så jag säger, vad fan vill jag? Fan, ryck upp dig nu.
Ryck upp dig, ja, kolla på mig.
Jag sitter här i bilen, jag har en timme kvar och du ska inte köra.
Medan du har liksom åkt med ryggkotorna till höger och vänster.
Ja, ryggkotorna höger och vänster och det är knä och axel, jag vet inte allt vad det är.
Ja, precis. Tyckte du att det var lite svagt av honom?
Ja, men det var... Nej. Jag vet inte, han har smittat mig nu också, så det var en riktig förkylning han satt på, tror jag.
Du kom fyra nu. Mm. Du kör puckelpits, kom fyra nu i OS. Berätta om liksom den sista, för det måste ju varit jävligt surt alltså.
Ja, det var surt.
Ta oss igenom den, de som inte såg liksom sista åket där. Vad var det som hände?
Nej, jag gör jättefint åk. Jag minns jag hoppade bra. Alltså jag fick näst högsta hopppoängen på just det sista åket då. Det var lite på tekniken jag tappade. Jag åkte ganska fort, men jag hade lite, ja men något litet släpp. Man ville hålla ihop knäna hela tiden.
Mm. Arbeta på det.
Ja, jag måste arbeta på det. Jag skulle behöva kunna träna lite mer om jag ska bli bättre för det. Jag har ont i kroppen hela tiden. Men hur som helst, jättefint åk. Det var det jag kunde göra för dagen utifrån de förutsättningarna jag hade. Och sen att det inte räckte hela vägen. Det är klart man blir besviken. Och framförallt när det blir 4. Hade det blivit 8 och så här. Ja, men jag gjorde allt jag kunde. Jag blev 8. Okej, fair. Men nu när det är så himla nära, då blir det ju... Ja, då,
extra surt.
Ja, det är tungt.
Alltså. På tal om inte hålla ihop knäna. Jag hörde mycket om att det är väldigt mycket sex i OS-byn.
Mm.
Var det något du märkte av?
Nej, inget jag märkte av. Både jag och min kära rumskamrat Rasmus har ju flickvän.
Men, men märker man av det på andra? Så är det liksom en kåt stämning i OS-byn?
Nej, men lite, det är folk, kondomerna är slut.
Ja, men det är folk som snackar liksom att höger, vänster och folk sitter på Tinder och jag vet inte allt vad det är. Så man, man får ju höra lite från några australienare där och någon tjeck som höll på att prata om brudar hela tiden och sprang runt där. Så att, ja, men lite stämning är det ändå, tror jag.
Ja, det är det.
Ja, det är det absolut. Jag kan bekräfta det. Ja.
Det är stämning i studion också.
P3, Sveriges Radio.
Skidåkaren som har varit i norra Italien och kommer hem med en förkylning. Hört den historien förut? Mm-hmm. Det var väl några år sedan. Vad slutade det i?
Corona.
Pandemi.
Just det, det var det. Får jag vara lite dum och fråga, alltså puckelpist, en extremsport ju på många sätt väl?
Ja, verkligen.
Alltså, kan man få en liten puckelpist for dummies snabbt? Alltså, för jag vet liksom inte riktigt hur det, vad det går ut på.
Nej, men man kan ju säga att det är, alla typer av skidåkning är en och samma backe. Så att du har en backe som är 250 meter lång. Och det den går ut på är att du ska åka från toppen av backen till botten då. Och i den här backen så är det massa pucklar. Så först kommer ett litet parti med pucklar. Och sen har du ett hopp där du ska helst göra en volt då. Gärna med några skruvar. Sen kommer ett längre parti pucklar. Där du ska ta dig ner. Och sen kommer du cirka 50 km i timmen, 60 kanske, in i det här andra hoppet. Då. Mm. Och då ska du göra ytterligare en volt. Och sen så ska du in bland pucklarna igen. Och det går ju, du åker nästan 4 pucklar i sekunden. Och du åker typ 45 km i timmen.
Det här låter inte alls bra när man har ont i knäna och ryggkotorna sitter snett. Och liksom, för du är ju den mest skadade i svenska OS-truppen.
Ja, det är ett krångligt sätt att åka skidor på. Och det är hög risk och ja, du vet. Det är...
Men hur väljer man det? Alltså, finns det något, jag valde puckelpistgymnasiet.
Nej, jag gick på distans. Jag var i skolan en gång på 3 år. Så att, det blev en variant för mig. Men hur som helst så... Jag har alltid åkt jättemycket skidor. Pappa är gammal alpinåkare, så vi har alltid haft skidåkning inom familjen. Och alltså har jag åkt varje helg sedan jag var 3 år gammal. Mm-hmm. Jättemycket, så jag var väldigt duktig på att åka skidor. Åkte i parken, hoppade, var ute i skogen, åkte överallt. Och sen så hade vi en gemensam kompis som åkte lite puckelpist och han tog mig till puckelbacken. Och då testade jag på det och det var någon ny typ av utmaning. Dels hade du det här tekniska och sen så fick du hoppa också. Och du skulle ta dig ner för den här backen så fort som möjligt. Så att det blev en kombination av alla olika moment i skidåkning och jag tror det var det jag fastnade för.
Men när du väl testade, du kommer med liksom enorm skiderfarenhet och så, så testade du det. Och så var det någon som var så här... supertalang, honom ska vi ha.
Nej, inte riktigt. Jag vet inte om jag var riktigt talang i början, men jag lärde mig fort för jag hade åkt så pass mycket skidor ändå. Ja. Och jag fastnade för det där. Det var något speciellt. Jag testade på alla typer av sport innan, men fastnade aldrig för någonting.
Men jag fattar inte, hur börjar man träna på att göra en volt med skidor? Alltså så här, för det går ju inte att göra en halv volt. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Alltså, att man börjar med det.
Nej, men så här, hur liksom kommer man, alltså första gången, det måste ju du komma ihåg, första gången du åkte ett helt varv.
Ja, absolut. Jag tror jag var nära att slå huvudet i hoppet för jag var så ivrig att komma runt i den här volten. Jag landade väl på magen också, tror jag. Men sen finns det något inom puckelpist som heter vattenhopp. Så man åker på ett hopp och hoppar ut och landar i vattnet. Mm.
Eller... 23 gradigt, varmt och skönt.
Ja, Åre, det är alltid varmt i Åre.
Så att du kan landa utan att skada dig.
Ja, liksom. Exakt. Så att det är klart, det gör ju ont om du landar fel på vattnet, men det är mycket mindre risk än att vara på snö.
Ja, just det.
Så först, man börjar hoppa lite trampolin på studsmatta då, och sen går man till vattenhoppet. Sen när man kan det bra där, då kan man ta det till snö i nästa steg.
Alltså jag bara undrar, eftersom det finns så här, det känns som att man är i sluttampen på att hitta på nya skidsporter när man...
När man kom på puckelpist.
Alltså, det finns så många olika sätt att åka skidor på. Det är jättesnabbt rakt ner i störtlopp. Ja. Sen så finns det liksom så här, men vi kör ännu hetsigare mellan de här portarna. Det är slalom. Ja. Och sen så finns det liksom puckelpist och det är längdskidor och det är med gevär och det är liksom det är allt möjligt. Så det är stafett och det. Massor. Men det finns ingen som är så här, vi ska åka upp för en backe snabbast.
Nej. Vad fan ska du åka upp för backen?
Vad fan ska du åka på massa pucklar?
Du har ju redan skidalpinism här, då går du upp för backen.
Ja, men bara. Så här, tar du upp 250 meter för den här störtloppsbacken?
Fan vad jobbigt.
Snabbast.
Nej, det sparar vi.
Snabblista, är krångligt. Snabblista på alla dina skador.
På alla?
Ja.
Alltså just nu? Mm. Eller totalt?
Ja, som du vill. Just nu.
Okej. Nyopererad axel...
meniskskada, broskskada, ja, kotorna i ryggen är sletna, diskbuktningar, stressfraktur. Ja, vad har jag mer? Ja, men det är väl de. Det är fan tillräckligt.
Psykisk hälsa, frågetecken?
Ja, men den är ganska bra.
Den är god.
Ja,
lite trött.
Den är ändå god, lite trött. Ja. Ja, lite brist på sömn och sådär.
P3, Sveriges Radio.
Du, man tänker så här, du rabblade ju alla dina skador nyss. Mm. Puckelpist, ganska så narrow sporten då. Mm. Vad tänker du när puckelpistkarriären är över? Vad är plan B?
Plan B, ja. Ja, men jag har alltid haft lite projekt vid sidan om. Jag drog korsbandet för 5 år sedan.
Såklart. Ja.
Och då startade jag 2 företag där under den perioden när jag var borta från idrotten i typ 1,5 år. Så nu har jag faktiskt ett nytt bolag på G.
Mm-hmm. Inom vilken bransch?
Ja, men dryckish.
Dryckish?
Ish dryck.
Mm-hmm. Ish. Ja. Alltså mer som en kräm.
Nej.
Krämbranschen, är det där?
Ja, krämbranschen.
Kräm känns väldigt vintersport. Alltså jag tänker på blåbärshoppa såklart, men också så här, fan det är kräm. Det var länge sedan. Kräm och mjölk.
Ja, kräm och mjölk, det är gott. Fan, men kanske det man ska göra. Vi kanske kom på något nytt där. Vi kanske kom på plan B här.
Walters kräm.
Walters kräm.
Låter inte bra kanske.
VVVS.
VVVS kräm. Mm.
Men något sånt ska jag nog hitta på, tror jag, som är min plan B.
Lite entreprenörigt.
Jag undrar, när du då, alltså, för jag blir jättestressad av tanken på att ha liksom kot i ryggen som inte mår toppen och sen åka puckelpist.
Mm,
hade du liksom, du hade någon sorts, hade du korsett?
Ja, korsett kör jag, annars så jag blir så sjukt trött i ryggen. Alltså musklerna är ju där och spänner och skyddar hela tiden. Så att korsetten hjälper mycket.
Varför blir du så skadad? Är det liksom grundvirket som är lite skört?
Nej,
eller är du liksom gränslös?
Gener. Men jag har ju haft, dels har jag tränat väldigt hårt i väldigt många år. Alltså jag är nästan överambitiös när det kommer till träning och ja, men saker som jag snöar in på, som jag, när jag tycker det är roligt, då är det enda jag bryr mig om, då är det enda jag vill göra. Så att lite vila kanske, väldigt mycket träning kan vara en bidragande orsak. Sen har jag haft axeln, det var ju liksom, då ramlade jag i puckelbacken och skadade mig, och samma sak med knät, då har jag också ramlat. Så att ryggen är väl lite mer förslitningsskada, tror jag, men annars så, det är en exponerad sport. Ramlar man i puckelbacken, då har du ju tendens att det är något som går av.
Du har ju sagt att du har en, eller din doktor har sagt att du har en tendens att utmana dina gränser.
Mm. Ja, det har jag också. Jag har ju svårt att, när väl har hänt någonting, då vill jag gärna tillbaka så snabbt som möjligt. Mm-hmm. Jag är sjukt, jag har inget tålamod heller.
Är du dålig på rehab?
Jag är bra på rehab, men jag vill ju gärna att den ska gå fortare än... Ja, jag kanske är
dålig
på rehab.
Dålig på rehab.
Ja, du svarar på frågan själv. Ja, jag är lite dålig på rehab. Men sen blir det också, jag har haft några skador, så att man tröttnar ju på rehab. Det är ju inte så jäkla kul att vara på rehab hela tiden.
Nej, just det.
Så att det är ju lätt, man blir otålmodig och så vill man ju komma tillbaka så snabbt som möjligt. Så
men du höll skador liksom lite on the low, alltså typ lite hemligt. Mm. Får man det?
Mm, ja, det får du. Men jag berättar ju för dem jag måste berätta för. Så liksom Sveriges olympiska kommitté och landslaget. Och, om inte jag dyker upp på ett läger så ursäkten är att jag har ont någonstans. Då. Ja.
Så att, men det är inte så att man liksom... För jag menar, om jag vore sponsor och bara säger jag ska sponsra Walter Wallberg med mitt krämmärke.
Mm. Känns som en högriskgrej.
Då skulle jag vilja veta... om du åkte i korsett och hade trasiga knän.
Mm. Ja, men sponsorerna har väl också varit lite informerade. De har ändå haft koll. Om det är så här, nej, men nu kommer inte jag tävla mer den här säsongen, så måste de ändå få veta att jag inte kommer ställa upp. Uh-huh. Så där har jag ändå varit ganska öppen och berätta vad det är som är på gång.
Men alltså 4 i olympiska spelen med alla de skadorna. Mm. Vilket jävla pannben du måste ha. Kör du när du har ont?
Ja, det är klart att jag kör när jag har ont. Alltså nu här i efterhand, jag börjar fundera själv att det är helt sjukt att jag kunde åka puckelpist för en vecka sedan. Och läkarna säger likadant, alltså det här, det ska inte gå, Walter. Och jag känner det nu, när jag kan knappt gå ner i trappor. Men för 1,5 vecka sedan så var jag 4 och 5 på OS. Så att,
det måste ändå
Jag har åkt med ont, det kan jag lova.
Du måste ta hand om dig själv. Blir du inte orolig att det ska gå illa, att du faktiskt ska skada dig så att du blir skadad för livet?
Jo, ja, men det är klart man blir det. Men det kan man ju inte åka runt och tänka på heller. Men innan OS då, vi tog ju beslutet, alltså jag har ju tränat för det här i så många år och det här har varit så himla stort mål för mig. Så att vi bestämde oss, alltså nu är det go time, de här alternativen finns för att du ska kunna må bra under den här veckan. Vill du köra, det kommer med de här riskerna. Och jag var så här, nej men nu kör vi, nu är det game on. För att kosta vad det kostar vill.
Och du vet, jag har hört att det liksom finns en SVT-edit om dig. Ja. Walter versus Walter.
Ja.
Den kan man kolla på SVT Play om
man
vill.
Den borde man se.
Vet du att det var härligt att ha med dig att göra?
Ja, var det så? Ja, kul att höra.
Jättetrevlig.
Detsamma är väl på sitt
trevlig,
plats.
Trevlig, charmig, rolig, snäll och en otrolig idrottare. Tack för att du kom till morgonpasset.
P3, Sveriges Radio.
Jag sitter här och försöker läsa på om 5-sekundersregeln stämmer, men jag får lite olika bud.
Vad är det där? Att man tappar någonting? Men är det 5 sekunder nu?
Är det 3?
Ja, 3 är jag uppvuxen med i alla fall. 3-sekundersregeln. Ligger det på marken mer än 3 sekunder...
5-sekundersregeln innebär att mat som tappats på golvet anses ätbar om den plockas upp inom 5 sekunder, vilket dock saknar vetenskapligt stöd och bakterieöverföring sker till eller direkt. Men sen hittar jag här en Expressen-artikel, nej Aftonbladet, från 2017. 5-sekundersregeln godkänns av forskare. Enligt forskaren Anthony Hilton är mat som tappats på golvet ofarligt att stoppa i munnen, åtminstone om man utgår från den så kallade 5-sekundersregeln, skriver brittiska Independent. Det tror inte jag. Anthony Hilton började undersöka den mytomspunna 5-sekundersregeln tillsammans med ett forskarteam redan 2014. Resultatet visade att tiden är en viktig faktor för hur många bakterier som faktiskt överförs från golvet till maten. Vi har funnit bevis för att överföringen av bakterier från golvytor inomhus är ofattbart små, sa han i en pressmeddelande. Ja, jag är inte så insatt i det här, men jag bara tänkte på det för att jag tillämpar den själv.
Ja, men det gör väl mest för att man inte orkar wasta det och tar en risk. Mm. För det förstår väl vem som helst. Vi behöver inte forska på det. Alltså så här, tappar du en grej på marken så det som det nuddar där kommer också mikroskopiska delarna där klibba av sig mot det. Och ju klibbigare objekt desto mer bakterier. Mm. Det handlar inte om tiden som det nuddar utan att det nuddar. Behöver vi forska
på det? Nej, det kanske vi inte behöver.
Behöver vi kolla på det? Typ som att så här... Ja, vänta, det ligger något här, tänker bakterierna. Och sen så bara, vänta, jag ska ta mig dit. Och så, och sen på, då det tar ungefär 5 sekunder för dem.
Vill du höra på något väldigt äckligt ur mitt liv?
Ja, tack.
Vill du det?
Ja.
Jag är renlig.
Det är inte så äckligt.
Nej, jag är en renlig person.
There's more to it.
Men det luktar på min toa.
Mm.
Och jag, det här är äckligt alltså. Jag vill förvarna för äckel.
P3, Sveriges Radio.
Det är äckligt på Linneas toalett. Det luktar äckligt och nu vill hon berätta om det.
Det var bara väldigt äckligt för att jag är en renlig person. Jag gillar att ha det städat och rent hemma, men på min lilltoa så luktar det äckligt. Och jag har försökt förstå vad det är. Jag har liksom skurat toan. Är det papperskorgen? Är det att jag lägger liksom, så att säga, tjejsaker där i? Och tömmer den för sällan.
Smink.
Ni fattar.
Plötsligt.
Jag bara, är det det? Så jag bara börjar tömma den där påsen väldigt mycket oftare. Mm. Till slut bara så här, är det papperskorgen i sig som har liksom marinerat äcklig lukt? Alltså vad är det? Jag har hållit på med det där så jävla länge. Och så har jag börjat spruta liksom sån här luktspray i papperskorgen. Jag har bytt papperskorg. Det kommer tillbaka. Alltså jag har bara forskat och forskat. Varför luktar det röv i min toa? Varför gör det det? Varför gör det det jag som är så renlig?
Ja.
Det var toaborsten.
Klök.
Det var toaborsten som alltså har stått som en sån doftpinne av motsatt effekt inne på min egen toa. Och då insåg jag har inte bytt toaborsten på säkert 10 år. Fy fan vad äckligt. Men nu har jag gjort det. Så nu är alla välkomna.
10 år?
Nej, men många år.
Va? Dies años.
det kanske var att ta i. Men i alla fall inte säga flytta in. 4 år då?
Ja, det hoppas jag. I alla fall, det är inte säkert. Har du tagit med dig en gammal toaborste?
Nej, det kan jag inte ha gjort. Jag har inget minne av att jag har köpt en ny.
Nej, det är det jag menar. Då kanske det eventuellt också skulle kunna vara så. Fy att
fan,
du har
vad äckligt, alltså.
Fraktat ifrån den tidigare... Ja, precis.
Jag har fraktat baj.
Varför har du fraktat baj?
Jag bara säger det. Men jag tänker inte på den där. Jag använder den så sällan.
Ja, men vadå? Det, ja, jag vill inte prata. Jag vill inte...
Nej, nu pratar vi inte mer om det här. Jag vill bara säga det, att om du likt jag har ett mysterium att det luktar äckligt på toan trots att det bara gör rent hela tiden, byt toaborste. Hej då!
Ja, i alla fall när du flyttar. Ja, ta inte med den. Packa inte ner den bland annat.
Bland köksgrejerna.
Nej, framförallt inte bland
köks. Jag körde av den i diskmaskin bara.
Jättebra. På det ämnet. Jag kommer ihåg, du vet när man går på toaletter på flygplan, så står det att så finns det en liten klisterlapp ovanför där det står att man inte får lägga papper i toalettklosetten. Mm. Vilket är märkligt, för var ska man lägga det?
Jag vet.
Och då var det någon som gjorde så. Mm. Att den inte la papper där. Mm. Utan la det i den. Det finns en liten sån ganska fjäderspänd lucka som är papperskorgen. Mm. Som hade lagt alla sådana papper där. Ja. För att han... Jag gjorde ju som det stod där.
Det lästes.
Ja, det lästes. Det är väl lite på ämnet ändå. Mm.
Av äckel.
Av äckel, ja.
P3. Sveriges Radio.